Hej och välkomna till Sveriges lärare Malmös podcast.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Sveriges lärare Malmös podcast. Idag så är det bara jag och Johan som håller i spakarna, för David kunde inte komma på grund av anledningar, kan man säga. Men jag sitter ju inte här själv såklart, utan jag har tagit med mig hela tre personer. Vi har ju fyra mikrofoner, det är synd att lämna en plats tom. Och två av er har varit här förut, vill ni presentera er?
Mm. Jag heter Katarina Nivede och är ordförande för Sveriges lärare Malmö, en av två. Och till yrket är jag studieyrkesvägledare.
Mm. Fredrik?
Ja, Fredrik Björkman. Jag och Katarina, vi har ju varit här för. Vi har ju en förhoppning, eller odlar en förhoppning om att bli för den här podden vad David Nessle är för Kalle Lindsborgs Nedtänkt. Men Fredrik Björkman och jobbar på gymnasiet.
Mm. Och Magnus, du är ny i sammanhanget.
Jag är ny i sammanhanget, ja. Jag är också studieyrkesledare och jobbar inom grundskolan. Mm.
Och idag kommer då temat att vara lön. Och jag tänkte vi skulle börja i och kika lite på det här med vad det är som styr ens lön. För lön är ju en lagstadgad rättighet. Men att få löneökningar varje år är inte en lagstadgad rättighet.
Nej.
Utan det styrs ju av kollektivavtalet. Kan du berätta mer om det, Fredrik?
Ja, precis. Det är ju en bilaga till vår huvudöverenskommelse som heter löneavtal. Det är bilaga 1. Kan ju visa hur viktig den är. Och i den regleras att det ska vara löneökningar inom ramen för det avtalsperiod som man har avtalat om.
Mm. Och vad är det som kan synas i en sån överenskommelse? Jag tänker att vi är ju mitt i en avtalsrörelse nu där vi ska förhandla kollektivavtal. Och det går ju ut nu om en månad, 31 mars, går kollektivavtalet ut.
Ja, det syns ju vad man har för syfte med löneökningarna, vad lönesättningen och löneökningen ska, vad parterna vill att den ska bidra till. Och det brukar vara ord som att det ska gynna kompetensförsörjning, att det ska bidra till verksamhetens mål och ja, med mera. Och samt frekvens på löneöversynerna eller lönerevisionerna, beroende på vad man väljer att kalla det.
Mm. Förra avtalet rättare sagt, så hade vi också en skrivelse om att beakta äldre och erfarna lärare eller medlemmar, och det är ju något nytt.
Mm. Det får vi hoppas att det hänger i,
att det är kvar
i nästa hög också, tänker vi. Mm.
Det kan också stå i löneavtalet att man vill ha uppnå en viss procent i löneökningarna, men vi har haft utan siffror ett antal år nu, för det har vi sett lönat sig för våra medlemsgrupper.
Just det här med sifferlösa avtal har vi ju pratat om tidigare. Mm. Så det är alltså i löneavtalet som den här siffran i så fall skulle synas då.
Precis.
Men då, för att gå liksom lite mer på ner på ett lokalt plan, så hur ser löneprocessen ut i Malmö stad?
Mm. Den börjar redan med politikerna som sätter en inriktning för vad de vill med löneökningarna eller löneöversynen för det året som det handlar om. Och då, det är en massa text om hur de tänker och tycker. Och sen så är det också en del yrkesgrupper som man vill särskilt beakta i löneöversynen. För att man har sett att de har lönestrukturen ser inte bra ut, eller att man har kompetensbrist i vissa yrken.
Mm, och då snackar vi liksom över hela kommunen då, så att säga. Så det är inte specifikt för våra yrkesgrupper.
Nej.
Men vad kan man säga om våran roll där i de förhandlingarna?
Det sker ju inga förhandlingar med arbetsgivarutskottet, utan den är ju en ensidig arbetsgivarpolitik. Sen utifrån den inriktningen som de har haft och utifrån hur löneavtalet ser ut, så har vi från Sveriges lärare en överläggning med stadshuset kring hur vi ska genomföra löneöversynen. Med både med tanke på vilken inriktning Malmö stad har, men också med tanke på vad som står i avtalet.
Men rent praktiskt här då, vad har vi för påverkansmöjligheter som fackförening mot arbetsgivaren om våra grupper, så att säga, de grupperna som vi främst organiserar?
Ja, i överläggningen så kan ju vi komma med yrkanden både på vilka prioriteringar som vi vill se, men också på själva texten som handlar om hur ska vi genomföra det och hur ska vi följa upp det. Så vi kan ju som i alla förhandlingar yrka på förändring utifrån arbetsgivarens protokoll eller inriktning.
Vi har ganska stor påverkan på vilken förhandlingsmodell som vi vill använda oss av. Och där finns tre olika vägar. Antingen så är det förhandling där vi sitter med arbetsgivaren, alltså rektorer eller förhandlingsdelegationer, och diskuterar löneökningarna. Eller så är det någonting som arbetsgivaren kallar CMD, som är chef-medarbetardialog, som egentligen är ett samtal där arbetsgivaren bara berättar vilken lön man får. Och sen finns det en annan modell där vi kan komma överens om någonting helt eget.
Och den har vi inte prövat. Jag vet inte om någon kommun i Sverige egentligen har. Kanske finns någon enstaka, det vet ni bättre än jag.
Som ja, jag tror det finns vissa som har lite hybrid varianter på det.
Och vi har haft något första möte med grundskoleförvaltningen här i Malmö om att kunna se om vi kunde hitta någon hybrid, någon modell. Som något mellanting kanske mellan CMD eller traditionell förhandling. Arbetsgivaren vill ju jättegärna ha CMD, och vi har ju väldigt hårt tryckt på traditionell.
Så. Ja, man kan ju säga att i löneavtalet så står det ju att CMD eller den motsvarigheten är huvudlinjen i för lönesättning. Men också att när part begär så kan man ha en annan ordning, och det är det som vi brukar begära här i Malmö.
Och jag tänker att det som medlemmarna kanske framförallt ser i den här processen händer ju någonstans runt april när man får sin nya lön. Men när i tid pratar vi, liksom när man har de här samtalen med arbetsgivarutskottet till exempel och skriver det här protokollet för hela Malmö stad?
Vi kan liksom inte skriva något protokoll för våra medlemsgrupper förrän vi har ett kollektivavtal. Och det är under förhandling med Sveriges kommuner och regioner.
Men då om man tänker när man har ett avtal redan på plats, när i tid brukar en sån här förhandling äga rum då? Eller inte förhandling?
Nej, men överläggningen med arbetsgivaren i stadshuset, det börjar redan året innan i november, december. Mm. Och sen fixar arbetsgivaren ut listor på våra medlemmar, och så kollar vi dem och ser att alla är med. Och sen förhandlar vi i februari, mars brukar vi göra. Och vi vill alltid vara färdiga så att lönen ska kunna betalas ut i april.
Ja, och det är en viktig poäng där. Listerna som vi förhandlar, om vi hade haft ett avtal, eller om vi tittar på tidigare år. Så listerna som vi får ut, som vi förhandlar efter, de plockas oftast ut 1 januari. Så blir man anställd 15 januari, så är man inte med i den löneöversynen.
Om man inte själv ser till att det står i ens anställningsavtal. Ja. Det kan man ju, när man skriver en ny anställning, så är det ju uppe för förhandling. Så då kan man ju också, då är det viktigt att man tittar på vilket års lön står inne i mitt anställningsavtal. Om det står 2024 års lön, då är man inte med. Står det 2023 års lön så kan man vara med i löneöversynen.
Det förekommer till och med att man anställs i augusti, och så står det i anställningskontraktet att man är lönesatt efter då nästa års lön. Och då får noll i påslag.
Mm. Så det är viktigt att bevaka det i anställningsavtalet.
Ja, men då hoppar vi vidare lite grann här då. Säg då att vi har ett kollektivavtal på plats. Vi har haft överläggning med Malmö stad. Och vad händer sen?
Då kommer du ut i förvaltningarna och så kallar de oss fackliga företrädare för att starta upp arbetet. Tolka de överläggningar eller överläggningsprotokoll som vi får från stadshuset. Och komma igång med förhandlingarna. Och det är ju återigen ett samtal där vi har möjlighet att påverka vilka av våra grupper som vi eventuellt vill lyfta eller andra saker som vi vill uppnå i lönerevision just på förvaltningsnivå.
Ja, för det finns ju vissa begrepp som inriktning för Malmö stad är skriven för, precis som vi sa tidigare, alla Malmö stads grupper, så kan ju olika begrepp i politikernas inriktning betyda olika saker beroende på vilken yrkesgrupp man talar om. Så det är viktigt med den dialogen på förvaltningen för att se vad betyder detta för vår förvaltning. Har vi förstått det på samma sätt? Vilken kommunikation ska ske ut till lönesättande chefer? Och så att vi på något sätt kan se att inriktningen och avtalet behandlas lika över hela förvaltningen.
Och sen, ja, vid den här tiden hade vi lämnat in våra yrkanden. Vi hade antagligen fått arbetsgivarens bud, för det är viktigt att komma ihåg att det är arbetsgivaren som sätter lön. Vi får se resultatet av hur arbetsgivaren tänker i lönesättning på våra medlemmar. Och så har vi ett par veckor att reagera på detta och komma in med yrkanden innan vi då sätter oss ner och förhandlar. Och där har vi lite olika modell. Vi på grundskolan, vi är ju så herrans stora i Malmö stad. Det är så många medlemmar. Så där förhandlar vi med en förhandlingsdelegation. Både från oss och från arbetsgivaren. Medan ni på YVUX gör en annan.
Ja, vi är ju ganska mycket mindre. Så vi har ju traditionell förhandling gentemot varje rektor eller lönesättande chef. Där man på något sätt kan titta på varje enskild medlem och titta hur fungerar det i förhållande till den övergripande strukturen och också se till så att lönen sätts på lika villkor över förvaltningen. Mm.
Kan man säga någonting om den här förhandlingsmodellen chef-medarbetar-dialog då? Hur fungerar den rent praktiskt?
Ja, den fungerar ju på det sättet att man har ett samtal på arbetsplatsen, ungefär som ett lönesamtal. Fast chef-medarbetardialogen, då pratar man också om vilken lön som chefen har tänkt att ge till medarbetaren. Sen innan alla lönerna på något sätt kommer ut och blir de facto, så skickas de till oss så att vi kan granska dem utifrån på en strukturell nivå och bevaka för att det skulle vara några felaktigheter som då vi har möjlighet att ta upp med arbetsgivaren centralt och förhoppningsvis då korrigera i det. Men det sker ingen förhandling direkt mellan Sveriges lärare och Malmö stad i det avseendet.
Mm. Och den modellen har vi haft ett par år på förskoleförvaltningen. Och den har vi tyckt har kunnat utvecklas och bli bättre år för år. Men det finns ju alltid förbättringspotential i denna modell, tycker vi. Ja, det finns det kanske i alla modeller. På kulturförvaltningen för lärarna där har vi haft traditionell förhandling. Så att vi har haft lite olika på de olika förvaltningarna som vi förhandlar.
Ja, och det är utifrån storlek och lite vad medlemmarna har signalerat också.
Och även om i grundskolan har delegation så är ju upplägget samma som det är på gymnasiet och vux. Alltså vi går ju igenom varje medlem, men vi träffar inte varje enskild rektor. För det är lite, hade varit lite väl tidskrävande. Mm.
Men vad kan man säga då liksom om fackets roll? Du har varit inne på det lite här, Magnus, om en delegation, förhandlingsdelegation. Vad kan man säga mer om fackföreningens roll i löneprocessen i det här steget?
Ja, vi bevakar ju på något sätt ett utfall där vi tittar på hur mycket pengar som på något sätt finns att fördela. Och då försöker vi dels se till att det fördelas så mycket pengar som det finns så att inte arbetsgivaren håller inne på några pengar. Och också att de principerna som vi är överens med både i avtal men också i överläggning ska gälla. Att de också har varit de principerna som gäller när man faktiskt sätter lönen. Så att det inte finns några egna hemmasnickrade varianter. Eller att någon skulle bli diskriminerad. Det är extra viktigt att kolla på de medlemmarna som är till exempel föräldralediga eller sjukskrivna. Att inte de missgynnas i det. För det kan vara, vissa chefer kan glömma bort så att säga. De som inte finns på arbetsplatsen just nu men som ändå ska lönesättas.
Ja just det, även om du är föräldraledig så har du rätt till ditt lönesamtal.
Precis.
Och sen kan du även vara, man kan ju upptäcka medlemmar som under alltså år efter år får väldigt, väldigt låga påslag. Och då är det ju viktigt att lyfta frågan, vad beror det här på? Det kan ju finnas en anledning, det kan ju vara en medlem som av olika skäl inte just då kan prestera på den nivå som kan vara rimlig att förvänta. Men då måste ju arbetsgivaren eller rektor se till att det finns en handlingsplan och vad den här medlemmen ska göra för att kunna komma tillbaka till en mer normal lönesituation. Det kan vara verkligen ner på individnivå.
Ja, du sa ju det lite förut, Fredrik, att det är ju chefen som sätter din lön. Jag tror det var du som sa det. Och då tänker jag ju så här också, att chefen ska väl också kunna säga vad man behöver göra för att få en bättre löneutveckling.
Mm, absolut, och alla har rätt till att få sin lön förklarad, alltså sin nya lön förklarad efter lönerevision av sin lönesättande chef.
Okej, lite avslutningsvis här nu så tänkte jag att vi skulle prata lite om vanliga begrepp inom lön. Kan ni ge några bra begrepp som kanske är svåra att förstå?
Vi sysslar ju en del med lönestatistik. Både, även när vi får buden så plockar vi ut lönestatistik för att kunna se strukturer på olika yrkesgrupper, för att kunna se åldersstrukturer och så vidare. Och då pratar vi ofta om 10:e percentil, medellön, medianlön och 90:e percentil. Det är väl de begreppen vi slänger oss med mest, tror jag.
Ja, och de innebär ju att man, om man tittar, en percentil är ju den 10:e, om man tänker att man sätter upp 100 personer på rad. Så den 10:e percentilen är den 10:e personen. Medellönen är den 50:e personen och den 90:e percentilen utgörs av den 90:e personen. Så att, och man brukar titta på lönestruktur mellan den 10:e och den 90:e percentilen. Så det kan ju också vara viktigt att tänka på att de utgörs av faktiska personer, de här percentilerna.
Och i strukturarbetet och den här statistiken, vi har ju jobbat, inte bara vi utan jag vet att hela Sverige, alla Sveriges lärares lokalföreningar och de organisationer vi var innan, har under många, många år sett en utveckling, att du har en löneutveckling upp till 45-50 års ålder och sen är det en bandyklubba där du år efter år får en reallönesänkning. Och det är någonting som vi har jobbat jättehårt med och som vi kan lägga fram klart och tydligt genom den statistik vi har plockat fram till arbetsgivaren för att försöka åstadkomma en förändring.
Och där är ett annat viktigt begrepp, lönespridning, som man kan titta på olika sätt. Och då ser man ju hur stor skillnaden är mellan den 10:e och den 90:e percentilen. Och vi har ju i avtalen och egentligen i arbetsgivarens inriktning att lönespridningen ska öka. Det ska bli större skillnader mellan den lägsta och den högsta lönen. Och det är ju för att på något sätt behålla attraktiviteten och motverka det som Magnus precis var inne på. Att löneutvecklingen faller bort efterhand.
Mm. Jag tänkte på det här ordet reallönesänkning. Vad betyder det?
Väldigt enkelt uttryckt. Man vill säga att man tappar i köpkraft. Alltså,
ja, i förhållande till inflation.
Precis.
Så att löneökningen blir mindre än inflationstakten.
Ja, just det. Så man får fortfarande en löneökning, men den följer inte inflationen.
Precis. Ja.
Nu är det dags att börja runda av det här avsnittet. Vi tackar så mycket för att ni har lyssnat. Och vi vill slänga med ett litet tips till dig som arbetar i Malmö stad. För via Komin så har du tillgång till ett verktyg som heter Koll.
Där kan man då hitta all aktuell lönestatistik per månad.
Ja, och den är ju så aktuell så att jag tror idag så kan man se januaris löner.
Mm. Det är varje månad som den räknas upp. Och där kan man också titta på befattningar.
Just
man
det.
Kan hitta till exempel studie- och yrkesvägledarnas lön och löneutveckling.
Och även sortera efter förvaltning, Man kan till och med gå ner till enskild arbetsplats. Det är ju inte namnat eller så, men det finns jättemycket statistik. Så har du en stund över, så gå in på Komin, sök på koll och klicka runt lite.
Tänk bara på att du måste sitta på en Malmö stad plattformsdator när du gör det. Du kan inte göra det hemifrån.
Ja, och min personliga rekommendation är att ha en ganska stor skärm, för det är väldigt plottrigt.
Och någonting som vi inte har nämnt i det här avsnittet än heller är ju att oavsett vilken förhandlingsmodell du har, så har du ju såklart rätt till ett lönesamtal i början av lönerevisionen.
Men tack så mycket för att ni lyssnade. Vi hörs igen i nästa avsnitt. Hej med er!
Hej!
Hej!
Hej då!
Det här avsnittet presenterades av Sveriges Lärare Malmö. Glöm inte att följa oss i sociala medier. Tack för att du lyssnade.